Så ska det handla om ett hantverk som är tusentals år gammalt efter att mer eller mindre varit på väg att dö ut. Nu håller på att få ett uppsving igen, nämligen tunnbindning. I Sverige finns det bara två fabriker kvar som tillverkar tunnor. En av dem ligger i en liten by utanför Ängelholm och har funnits på samma plats sedan 1879. I vår sommarserie Skånska hantverk åker vi idag till Varalövs tunnfabrik. David Andersson är femte generationens tunnbindare.
Min farfars farfar var det. Nils Andersson. Som började göra, de började med smördrittlar på den tiden. Tillverkade för export till England bland annat.
Vad är smördrittlar för någonting?
Tunnor i bok helt enkelt. Och man använde ju bok därför att det inte gav någon smak överhuvudtaget till det som skulle vara i dem. Och det var ju det man hade och frakta saker med på den tiden.
I slutet på 1800-talet, när Nils Andersson startade sin tunnbinderiverksamhet, användes kärlen alltså mycket till att transportera bland annat livsmedel i. Men eftersom utvecklingen med kylteknik och plastemballage så småningom konkurrerade ut dem, var tunnbinderiet länge ett döende hantverk. Och fabriken överlevde under några decennier på att även tillverka trämöbler. När Davids pappa Mats Andersson tog över verksamheten efter sin far och farbror för 30 år sedan. För att han stod inför valet att driva fabriken vidare eller att låta traditionen gå i graven. Slutade han med möblerna och gick helt in för tunnbinderiet igen.
Det fanns ju massor med tunnbinderier förr. Men detta var alltså det enda som överlevde då när det här krisade. När man inte behövde trätunna längre på 60-70-talet så var detta det enda som överlevde. Tack vare att man då gjorde andra saker. Alltså, här tillverkades små möbler i en period mellan 70 och 2000. Och det är kanske det som var bidragande orsak till det, att detta överlevde. Att man hade så många olika ägg i korgen som man var för i alla fall. Idag är det ju då whiskytunnor kanske som är det stora. Alltså från smördrittel till whiskytunnor, det kan man säga. Det har ju tagit 50 år ungefär kan man säga. Så är det där idag va.
Nu för tiden består alltså kunderna exempelvis av privatpersoner som ställer tunnorna i trädgården för att samla vatten och plantera i. Och whiskytillverkare som har faten till lagring. Och det är inte längre bok utan ek som används, bland annat just för att det bidrar till smaksättningen. Efter att i många år har verkat i en utrotningshotad bransch märker tunnbindarna i den lilla röda fabrikslängan i Varalöv nu av en växande efterfrågan.
Det känns som att hantverk och hantverksprodukter har fått ett uppsving de sista åren och... Jag tror folk uppskattar kvaliteten och man är trött på det här lite slit och släng och det ska vara billigt och så här bara liksom, utan det märks här också att man uppskattar produkterna helt enkelt.
Många har ju förlorat pengar på coronan, men det är nog tvärtom för oss, att vi har inte förlorat några pengar på coronan, så det har förfört mer, alltså i och med att folk har varit hemma och pengarna har hamnat i trädgården istället för på Kanarieöarna. Alltså.
Hur många tunnor gör ni då?
Jag får ofta den frågan, men jag vet faktiskt inte på året riktigt hur många enheter det är. Men det är ju ett tusental, men jag kan inte säga exakt hur många.
Tar det lång tid att göra en tunna då?
Ja, en vanlig tunna tar väl knappt en timme att sätta ihop ungefär, kan man säga. Men då har man inte räknat med tiden att ta fram alla delar till det.
Men virket då, var kommer det ifrån?
Ja, det är så mycket svensk ek vi kan få tag i egentligen. Det är inte helt enkelt det där, det ska ju vara rätt kvalitet. Det är ju det viktigaste, att man får de bästa bitarna då. Men så där finns ju lite att jobba på där också. Få fram en stadig leverans av virket då.
Har du utbildat dig till tunnbindare eller hur blir man det så att säga?
Nej, jag har ju... Jag har ju fått lära mig den hårda vägen, vill jag säga, men ja.
Fick du börja redan när du var tonåring eller så och träna och pröva på det och så?
Ja, det blir ju naturligt att i och med att man är född inne i det. Då har man ju varit, det hade varit enkelt att vara här på lov och liknande och jobba extra och sådär. Egentligen sedan man var liten och då har man fått lära sig mer och mer.
Men om man tänker på själva tillverkningen av tunnan, vad är det som skiljer hur ni här gör en tunna idag mot hur det traditionellt gjordes då när fabriken startades på 1800-talet?
En stor skillnad är det att vi har elektricitet idag. Det hade man inte då. Va? Så att, det gjorde man ju mycket. Det mesta var ju för hand då, även om man hade kanske motorer som drev men hade ingen el. Och, nej, skillnaden är ju att delarna tillverkas ju maskinellt. Va? Men monteringen är ju samma idag som det var för 140 år sedan. Det är manuellt hela vägen.
Så själva hantverket är egentligen likadant?
Ja, det kan man säga. Det är det.
Det roliga tycker jag är att det är en väldig blandning mellan ny och gammal teknik. Här finns ju maskiner som är helt nya och väldigt moderna. Och sen så har vi maskiner som är väldigt, väldigt, väldigt gamla och verktyg som är väldigt, väldigt gamla. Och just den kombinationen är jätterolig att man har både ny teknik som jag själv är intresserad av och även det hantverksmässiga då. Den blandningen är ju fantastisk egentligen.
Ska vi gå ut så du kan visa mig rent konkret hur det går till?
Detta är ju själva monteringsavdelningen kan man säga. Där alla färdiga stavar hamnar här och blir ju monterade på detta stället då. Ja, själva tunnbinderiavdelningen helt enkelt.
Och då står det ungefär 20 tunnor här runt omkring i en stor verkstadshall. Och de är i ljusträ och ek och sen har de stål, tre eller fyra band är det runt sig, två där uppe och två över magen om man ska säga. Kallas det mage på en tunna?
Ja, vi säger ju mage här, gör vi. Och de här har fyra band, de kommer ha sex band när de är klara sen. De ska putsas först och sen så lägger man på de färdiga banden till slut. Så det blir sex band på den modellen där. Det är ju banden och botten där som gör tunnan kan man säga då. Och det är ju banden som håller ihop alltihop och de drivs ju så hårt. Va? Och därför är det också viktigt att man har att varje stav är rätt tillverkad så att man får en tät tunna när den är klar.
Det doftar behagligt av trä och av linolja som tunnorna behandlas med sen. I den lilla fabriken som i stort sett sett likadan ut sen starten. Och förutom ekvirket är band av galvaniserat stål det enda som används till själva tunnan.
Vi börjar med att vi får in ekplankor. Sen så klyver vi ut det här i en klyv till rätt dimensioner. Sen staplas det på pall och åker ut igen där ute för att stå utomhus så länge som möjligt egentligen. Sen efter det så är det ju, då tar man in det och då hyvlar man. Man hyvlar ju ut formen på varje stav.
I en maskin då? En hyvelmaskin?
Ja.
Då gjorde man alltså det för hand förr i tiden?
Ja, det gjorde man. Ja, precis. Sen när stavarna är hyvlade så är det ju formen på sidorna då, på stavarna som ska formas. Och då har vi ju både en gammal maskin som där man kör efter en mall. Man lägger biten på en mall, eller staven på en mall. Matar igenom den genom maskinen och när den kommer ut så är ju sidorna på stavarna, de har rätt vinkel för den diametern som man ska ha på tunnan och även den formen som bestämmer hur tunnan ska se ut, hur mycket magen den ska ha. Så. Som man ser här på den så är den ju tjockare på mitten och smalare i änden. Och den skillnaden mellan bredden på mitten på staven och änden är det som bestämmer hur mycket mage det blir. Så har man väldigt bred bit på mitten och väldigt smal i änden så får den väldigt mycket mage tunnan.
Det här med, får jag säga här att det är några tunnor här som är raka och som mer är liksom vinklade eller vidare uppåt. Vad är det för skillnad på en sån som är liksom avsmalnad med mage än mot en som har en öppen, rakare, vidare form?
Ja, skillnaden är ju att de som är de karen som vi kallar dem som är koniska, de värms ju inte utan de monteras ju ihop direkt egentligen som de är bara.
Så att en tunna är alltid lite rundad och har mage och ett kar är de andra?
Ja, vi säger kar här. Jag vet inte om det är något skånskt eller om det är, om man använder det. Men ja.
Men om man gör en tunna då, så när man har gjort de här två stegen som du har beskrivit nu, vad händer sen?
Ja, då är det ju montering helt enkelt. Man reser stavarna i ett resband och sen värmer man dem, böjer ihop dem så man får rätt form på dem. Sen ska de svalna, de har svalnat så driver man banden. Vilket betyder att man bankar ner de här banden då mot den breda änden på tunnan. Sen ska de svalna och sen är det dags att lägga i botten.
Enligt David Andersson har en tunna en livslängd på cirka 20 år om den sköts på rätt sätt. Det vill säga förvaras frostfritt på vintern och oljas in en gång om året. Priset för en som rymmer 30 liter är cirka 2000 kronor. Medan en som rymmer 240 liter kostar det dubbla.
Ja, den vanligaste storleken, eller de två vanligaste storlekarna är ju... Den ena är på 120 liter och den andra är på 240 liter. Den mindre av dem är 72 cm hög och 55 i diameter på magen. Det är nu det vi säljer mest av, tror jag.
Mats Andersson står med en stor hammare och slår med kraftiga slag ner ringarna av stålband runt ekstavarna som är uppvärmda för att vara böjliga. Det kallas att driva och i processen pressas stavarna tätt mot varandra och tunnan får sin rundade form. Det ser enkelt ut, men bullret är öronbedövande och jag anar att det är ett väldigt tungt arbete.
Ja, det är det. Det är ett skitigt jobb också. Nej, men det är tungt alltså. Det är man är van vid. Va? Men det är ju de som har varit här och jobbat, som har jobbat på många andra ställen, som sa att detta var det värsta stället de har varit på. Alltså. Det var det hårdaste stället. Va? Alltså, det var inga pauser och sånt, utan det jobbas hela tiden. Va? Det är tufft. Va? Ingen av de som har jobbat här, vad jag kan minnas, alltså far och farbror och farfar och hans bror, alltså har varit utslitna på det, utan de har ju, alla har ju blivit åtminstone 85 år gamla, så att det är ju positivt. Vi har ju ökat väldigt mycket de fem, sex senaste åren har det ju omsättningen ökat, va? Personalen har fördubblats, va? Det är ju från 2 till 4, va? Men det är ändå 100%, va? Så att det är positivt.
Vad är det bästa med att vara tunnbindare då?
Ja, det är ju att jobba med trä och liksom skapa den här formen och den här tunnan som från början där, från plank till en färdig tunna, är den känslan när man är klar med den och sen, ja.
Vad tycker du?
Nej, men det är en viss frihet ändå, va? Det är rätt så omväxlande det här. Sommartid händer här ju saker hela tiden. Sen, David har väl större ambitioner än vad jag har just nu i alla fall. Så blir det en gas och en broms. Tunnbinderiet är ju flera tusen år gammalt. Så det fanns ju tusentals tunnbindare i Stockholm då bara för 100 år sedan. Nu är det lite mindre, men lite färre. Nej, det kommer alltid finnas.
Det sa Mats Andersson på Varalövs tunnfabrik. En av två tunntillverkare som finns kvar i Sverige. Reporter där var Gunilla Kracht.